Herre, tack för att du är här. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta till oss det som du vill säga till var och en av oss just nu. Och låt det andra, det mindre viktiga, få sjunka ner. Amen. Om det hade varit en vanlig gudstjänst kanske jag hade sagt, nej, nu måste vi stå upp och sjunga en rörelsesång, att nu är ni väl redan trötta. Men det är ingen vanlig gudstjänst i och med att vi har fått det här underbara vittnesbördet. Och jag tror att ni som jag känner att liv strömmar ner ifrån det här vittnesbördet. Liv, att det finns en levande Gud. Den Marianne sa leva tillsammans i världen, och det är jag som har lurat henne, för att rubriken för söndagen är att leva tillsammans. Men det är klart att det omfattar ju världen också. Så det blir båda delarna. Jag har skrivit ut min predikotext därför den är så komprimerad. Och då kan ni ha den lappen framför er när jag talar. Texten är hämtad ur Romarbrevets 12:e kapitel, och ni ser att jag har inte tagit med alla verserna, för det hade blivit alldeles för långt. Men de verser som är med tycker jag är så fyllda av just det som just vi i Sveriges kristenhet behöver just nu. Paulus skriver: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förbannar er. Välsigna dem. Förbanna inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Tänkte ni på att det bytte Paulus från att skriva er till att skriva dig? Låt dig inte besegras av det onda. Hur ska man kunna leva så här? Vi ser väl alla att det är ett riktigt och konstruktivt sätt att leva. Och visst lever väl alla vi som är kristna så, eller? Vi vet att de här riktlinjerna som Paulus har skrivit, det är inga trender i samhället. Det är helt klart. I GP häromdagen så stod det en understreckare av Malin Lernfelt. Hon skriver så här: kampanjen heter Odla ditt klasshat. Den drivs av föreningen Allt åt alla. Förutom att på föreningens hemsida publicera ett antal artiklar om den rika klass som kan leva lyxliv medan vi arbetare sliter ihop deras förmögenheter, så arrangerar man resor till de områden i Göteborg där enligt organisationen klassfiender bor och verkar. Jag blir sittande en lång stund efter att jag hört en representant för föreningen argumentera i SVT:s debatt. Med hat som grund kan man förändra samhället till något positivt, säger han. Slut på citatet. Med hat som grund kan man förändra samhället till något positivt. Kan man skapa ett gott samhälle genom hat, missnöje och avund? Det undrar jag. Visst, de kan vara drivkrafter, men alla som lever efter den regeln kommer att må dåligt. För att inte tala om alla de som blir utsatta för avunden och hatet och allt det andra. På ett kanske mycket bokstavligt sätt. Det mesta av det goda som vi har uppnått i vårt samhälle har faktiskt kristna rötter, kristna källor. Och det är någonting som väldigt sällan kommer fram. Det var kyrkan, och när jag säger kyrkan menar jag alla kristna, som skapade sjukvården, socialvården, skolan, u-hjälpen, folkbokföringen, om den nu är någonting gott, men det är det nog. För att inte tala om samtalsterapin, som genom den kristna själavården har varit en självklarhet redan från första början. Nu får kristna värderingar inte finnas med i de här sammanhangen. Men de finns ju ändå bara genom att de här institutionerna faktiskt finns. Men man vakar noga över att ingen agerar uttalat kristet i något av de här sammanhangen. Sverige är ju religiöst neutralt. Men nya andliga tekniker smyger sig in istället. I olika former av fortbildningar för personal på företag till exempel. Och de är faktiskt varken neutrala eller ens särskilt nyttiga för det mesta. Men det får man göra. Men hur är det nu med kyrkan som föregångare? För det är ju vår kallelse. Nu kommer vi ofta efter. Först kommer själva, vad ska jag säga, samhällsandan, andan i tidsandan. Det var det ordet jag letade. Först kommer tidsandan, och så småningom gör samhället en förändring av till exempel lagstiftningen, som kanske inte stämmer med kristna värderingar. Sedan, efter ett tag, så accepteras de också i kyrkan. Ofta efter inre strider. Sedan 1950-talet har en rad så kallade reformer införts som i kyrkans, urkyrkan skulle ha betraktats som synd. Jag säger inte att alla de här reformerna är fel. Många är bra. Men det finns många som inte är bra. Men kyrkan följer efter. Vi ger upp för tidsandan. Vi som skulle gå före när det gäller vårt sätt att leva med varandra i världen. Ibland kan jag faktiskt inte låta bli att tänka på en visa om prästens lilla kråka när jag tänker på kyrkan. Prästens lilla kråka skulle ut och åka. Ingen hade hon som körde. En slank hon hit och en slank hon dit och en slank hon ner i diket. Ja, det kanske är för elakt. Men ibland tänker man så. I världen talar man gärna om etik och moral. Men etiken måste ju ha en grund, en garant. Annars flyter allt. Allt är förhandlingsbart. Det lär finnas svenskar som idag pläderar för återinförande av dödsstraff till exempel. Och vi har debatten om dödshjälp. Om alla olika angrepp på familjen. Och ni kan säkert göra den här listan mycket längre. För mig känns det fel att det är så här. Kyrkan borde vara en föregångare. En motbild mot alla dåliga trender i samhället. Som bara vill bryta sönder och riva ner murar genom hat. Och vilken sorts murar är det man vill bryta ner? Är det kanske skyddsmurar som Gud har gett oss? Jag är inte sams med min kyrka. Jag kan säga det uppriktigt öppet så här. Men jag ser ju också att hon har fostrat mig i min tro till mycket gott. Dessutom är jag vigd till tjänst i kyrkan. Och jag tycker inte att det är så bra med skilsmässor. Även om de ibland kan vara nödvändiga. Jag upplever dessutom, och det har jag gjort faktiskt nästan i 20-30 år, att gränserna inte längre går mellan samfunden utan tvärs igenom samfunden. Så vart ska vi gå? Inget samfund är fullkomligt. Om det fanns ett fullkomligt samfund så undrar jag om det var så roligt att vara med där. Man skulle nog känna att man inte platsade, tror jag. Vart ska vi då gå? Ja, under vissa ökentider får vi gå till den församling där vi får andlig färdkost medan vi ber för vår egen församling. För det ska vi aldrig sluta med. Och naturligtvis kan vi komma till den gräns där vi tvingas säga att vi inte längre kan vara medlemmar i det här samfundet. Som ni förstår av vad jag sagt, gäller inte rubriken om att leva tillsammans bara i församlingen. Det gäller ju också att leva i respekt tillsammans med andra människor med andra åsikter. Som du lite vittnade om. Nej. Och alla de som nu gör enligt gällande trend säger sig vara kristna. Men absolut inte kan tänka sig att gå med i en församling. Det låter ju så självständigt och fördomsfritt. Vi vinner ingenting med att gå ut och underkänna människors sätt att leva. Vi har gjort det ofta i kyrkan, men då når vi dem aldrig med evangelium. För då stänger de dörren innan vi hinner fram till evangeliet. För de känner sig underkända. Men vi vinner heller aldrig någonting på att mumla om vår tro. Om vi talar klar text om vår kristna tro så får vi också respekt från de allra flesta. I synnerhet från människor med en annan religion. Vi kan inte sänka trösklarna, som vi säger, sänka trösklarna till kyrkan hur långt som helst. För då ramlar ju människor bara in i kyrkan, och det var ju inte så vi ville ha det. Vi har blivit kallade till att förkunna Kristus och honom så som korsfäst, säger Paulus. Och det måste alltid vara vårt huvuduppdrag och vår främsta prioritering. Vi ägnar oss åt så mycket som andra gör mycket bättre än vi. För att vi tror att vi ska locka folk till kyrkan. Och det gör vi kanske då, den gången. Men inte i längden. De kommer inte tillbaka på en vanlig gudstjänst. Jag ber er bröder, vid Guds barmhärtighet. Åh, skönt att de orden är med. Vid Guds barmhärtighet. Att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det ordet läste vi i början och det gäller än. Hur ska vi då hitta ett bra sätt att leva med varandra i våra församlingar? Och tänk om jag hade ett recept här nu på 10 punkter och så. Så är frågan löst. Men vi måste var och en börja hos oss själva. För det är oss vi kan göra om, inte de andra. Jag tänkte faktiskt på den text som vi fick meditera över för 14 dagar sedan. Här i Korskyrkan. Om när Petrus och en lärjunge till säger, efter att Johannes döparen har predikat, så säger de till Jesus: Herre, var bor du? Och Jesus säger: kom, följ med och se. Och de gör det. Och då tänkte jag på det här, hur det är med oss människor. Om vi till exempel blir förälskade, så nog är det ofta så, tror jag. Så var det för mig, fastän det är så jättelänge sedan. Att man letar reda på adressen där han eller hon bor. Och man går förbi där lite då och då. Och så kanske en dag miraklet sker att jag får komma in och lära känna den människan. Och likadant när det var som mörkast, när jag var som längst ner i min långvariga ångestdepression. Då kunde jag gå förbi det hus där min själavårdare bodde och tänka: där bor en, den enda som vet hur jag verkligen har det. Gunnar visste, men han visste inte djupet. Lika ivriga som vi är med de här relationerna skulle vi vara när det gäller relationen till Gud. Vi har ju redan gått förbi, men att fortsätta att vara nyfikna. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Vi behöver finna en djup relation till Gud som ständigt förnyas, fördjupas genom att vi dag för dag låter oss förvandlas i mötet med Jesus. Sen kan vi kanske leva på det sättet som Petrus beskriver i Romarbrevet 12, fast det kanske tar ett helt liv att komma dit. Och det kanske är därför de säger det bara gamla tanter som går i kyrkan. Ja, de kanske har levt så. Jag vet inte. Vi som har varit kristna länge har kanske slutat söka denna djupa relation och allt bara tuffar på. Men den här relationen behöver ständigt förnyas. När vi slutar med det börjar vi helt omedvetet att se på de andra och på församlingen på ett annat sätt. Istället för att överträffa varandra i ömsesidig aktning så börjar vi söka bekräftelse på hur viktiga just vi är för församlingen. Och vi blir djupt kränkta om vi blir förbigångna. Vi bemöter inte alla lika. Vi blir väldigt stolta om någon viktig eller fin person kommer till gudstjänsten. Vet du vem som var i kyrkan i söndags? Vi vill gärna hämnas. Om vi har utsatts för en oförrätt. Det var vanligt på Paulus tid och det är vanligt fortfarande om vi rannsakar våra hjärtan. Men om Gud blir den viktigaste i vårt liv och vi låter den helige ande fostra oss, tar hans förmaningar på allvar, då kan det bli ett helt nytt klimat i en församling. Alla konflikter går inte att lösa. Men man kan ändå respektera varandra även om man har kommit fram till olika slutsatser. Det finns ett gammalt ordspråk att det är viktigt att man kan vara oense utan att vara osams. Det ligger mycket vishet i det. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er, skrev Paulus också. Det är viktigt, men det tar på vår stolthet. Nu är jag snart färdig. En del av oss har lätt att ge upp. Jag har ofta det, lätt att ge upp. Det är tur att jag har Gunnar. Det kan vara frestande att dra sig undan eller lite bitter tänka att de får väl hålla på med sitt. Men jag tänker inte göra mer än nödvändigt. Men Gud längtar efter oss. Jag vill säga det. Gud längtar efter oss var och en. Han längtar efter att hans församling fulltaligt och i fullt mått ska komma inför hans ansikte och fira gudstjänst, tillbe och ära honom, sjunga psalmer och lovsånger och vittna om vad han gör i våra liv. Vi behöver kanske allesammans se över våra prioriteringar. Så att vi lär oss att tänka Kristi tankar, som Paulus skriver i första Korintierbrevet. Ju mer vi gör det, desto mer växer glädjen i vårt liv. Och jag kan inte låta bli att säga det när det gäller prioriteringen. Prioritera söndagen. Prioritera söndagens huvudgudstjänst. Ju fler vi är som firar gudstjänst, desto starkare blir det. Världen behöver oss även om den hånar oss. Och vi behöver ta tillbaka initiativkraften över det som debatteras i vårt samhälle. Vara goda förebilder, vara motbilder mot det onda. Leva så att människor förstår att Gud finns. Och att han längtar efter varje liten människa. Med hat som grund kan man förändra samhället till något positivt, sa den där mannen i debatt. Nej, nej, nej. Det är som Paulus skriver när han talar bara till dig och bara till mig. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Bara Gud kan hjälpa oss med det. Och jag ber att vi inte ska tappa modet, inte känna fördömelse. Om vi håller oss till Gud så är det också han som har ansvaret. Vårt ansvar är att hålla oss nära honom. Jag kan inte låta bli att läsa en psalmvers nu till sist. Som finns i våra psalmböcker men inte i era. Det hade varit så bra, för 301 sjöng vi i början och det här är 401 i vår psalmbok. Och hela psalmen kanske jag inte skulle vilja att vi sjöng, men den tredje versen. Fast Guds församling bristfull är och ingen ren där finnes, har Herren dock sin vingård kär och sitt förbund han minnes. Hans ord, hans ande bland oss bor. Han frälsar var och en som tror. Han söker sina vänner där man sin brist bekänner. Det är visserligen sant, sa Martin Luther. Låt oss be. Herre, det är så svårt det här att leva tillsammans med varandra. Och vi ger så lätt upp. Herre, jag ber att du vill låta en ny vind få svepa genom våra församlingar och kyrkor. Och väcka oss till liv och se hur viktigt det är att vi kommer tillsammans och firar gudstjänst. Att vi lär oss om dig mer och mer. Att vi fördjupar vår relation till dig mer och mer. Så att kyrkan återigen kan få vara en motbild. Och att människor ska säga, det där vill jag vara med om. Det där vill jag ha. Herre, bara din helige ande kan göra det. Och vi ber om det.